Det här är nummer 4 i serien Tyresö under en föränderlig tid med Göran Magnusson och mig, Gunilla Grell Lundgren, på Radio Tyresö 91,4. I det förra programmet berättade han om gårdarna Jimmersta och Solberga. Här fortsätter han med Solberga och några gårdar till i närheten av Albysjön. Han berättar om personer som levde på gårdarna, hur man gjorde dagsverken, om kvinnoarbeten och hur man byggde ett torp medan man jobbade som dräng på en annan gård. Varsågod, Göran.
1931 så upphörde allt jordbruket på det gården, så att säga. Marken brukades fortfarande, men gården upphörde då 1831.
Det är gården Solberga han pratar om.
Då hyrde man ut själva uthusen till sommarsnöje. Ofta när man gjorde det här på den här tiden så är det ju för att lagårdshusen börjar bli så dåliga. Man var nästan tvungna att bygga nytt. 1940-talet så hyrdes Solberga av en direktör Bratt vid Stockholms glassfabrik i Stockholm. Och han lät installera el till kåken då på 1940-talet. Men det var ju markisen som fick betala, eller ja, fick betala indragningen ju. Men han såg till, och han installerade även vatten och avloppsledningar till kåken 1947. Så att det här med vatten och avlopp och el och sånt har ju på de här arrendeställena inte varit moderna ställen förrän man kom in på 40-talet.
Mm. Brattfamiljer finns ju i Tyresö än idag.
Ja, men om det är samma Bratt, det vet vi inte.
Det vet man inte.
Vi har ju hört talas om Bratt i andra sammanhang.
Biskop Bratt.
Ja, biskop Bratt, och hette han inte Bratt, han och Gelo?
Jo, det gjorde han. Ja, det var IP-affären på 1970-talet. Det var Bengt Bratt. Så har vi konstnären Anita Bratt som bor i Vändelsö, som i oktober är aktuell med en utställning på Trollbäckens bibliotek tillsammans med Inga-Lill Söderqvist och en konstnär till.
Så att om det är samma släkt, det vet jag inte.
Och sen har vi ju Tyresöradions Leif Bratt.
Ja, just det, Leif Bratt också. Mm. Och hur han är släkt med den här Bratt, det vet jag inte heller.
Nej.
Han har aldrig bjudit på glass.
Nej, biskopen hette Brask förresten.
Brask heter han. Sen har det varit då, och det är nu är det ju en privat ägare som äger Solbergahuset. Där han mycket, en familj i 40-50 års åldern om vi säger så. Och tagit väl hand om, haft det när de renoverade huset, boningshuset, hade hjälp utav museet. Och såg till så att det blev rätt gjort. Och han har till och med lite gått till överdrift, tyckte jag. Han stod och hand, så hyvlade bredet.
Yes,
så att det skulle vara riktigt.
Jaha.
Men som sagt, var mycket trevliga människor. Hon är infödd Tyresöbo och hennes pappa var kompis med mig.
Jaha, till och med det.
Ja, då. Så att Solberga, då har vi konstaterat då att Alby, Uddby, Jimmersta och Solberga, runt Albysjön här, så är det från omtalat 1409.
Mm.
Och sen finns det ju då ungefär lika många hus. Det finns ytterligare en gård som ligger vid Albysjön utav de här gamla. Sen finns det nästan, ja, lika många ställen till från den här tiden som omtalar de här papperna, som är lite på andra ställen i kommunen. Men det visar att Albysjön, det var där man slog läger och byggde, och det var där som det fanns möjligheter och bygga upp och göra boplatser på yngre järnåldern.
Mm. Du, det här Holländartorp, var låg det någonstans?
Holländartorp, det ligger ju då på vägen också vid Albysjön, fast vid utloppet från Albysjön till Fatburen. Och det är ju ett senare torp som har kommit till på 1750-talet. Och från början så när man hittat det husförslängden så nämns det som Strömsberg. Det är ju så när prästen, där det kommer till ett hus där, och prästen hade inget namn fått någon namn på vad det här stället skulle heta, ja då skrev han dit ett själv så länge. Och så att från början så står det Strömsberg, men sen ändrade det står till Holländartorp. Och förmodligen så var det väl holländare som bodde i det här torpet och jobbade vid Forblingströmmen.
Ja. Ja. Det här huset som ligger och, alldeles intill vägen.
Ja, det ligger det är alldeles intill. Jag nästan ligger på vägen.
Ja.
Och det ligger alltså om man åker ifrån Tyresö kyrka, bygdegården och upp mot Uddbyfallet. Så ligger det ju på höger sida när man kommer ut. Först passerar man ett hus på vänster sida som är Forsby. Sen kommer man fram till Holländartorp som har en gärdsgård runt tomten där. Och det ligger väl en meter ifrån vägen. Och då ska man komma ihåg att den här vägen, det är ju en gammal väg, den gick så att uthuset, ett utav uthusen, låg på vänster sida mitt emot. Och där har de här grundstenarna till lagorn, det har funnits kvar ända till idag. När man nu har börjat och breddar Brakmarsvägen, då har man helt enkelt tagit den de här grundstenarna till det här gamla uthuset. Mm. Jag vet inte om man får det egentligen, för att det är ju väldigt... Men det var ingen som begrep att det var grundsten till ett hus.
Nej.
Annars...
Det blev väl makadam av det.
Ja, men man får inte ändra sådär hur som helst. På grunder. Man får ska få böta för det, men ingen som hinner med och kontrollera det. Så att Holländartorpet, vägen gick mitt emellan, som det gjorde på alla gårdar förr, mitt emellan husen. Och det gjorde det också mellan Holländartorpet. Om man då fortsätter från Holländartorpet så gick ju vägen ner mot Solberga och sen svänger mot Uddbyfallet. Så att idag ligger ju Solberga en bra bit ifrån Brakmarsvägen och neråt.
Mm.
På Solbergaringen eller Solbergavägen, vad det nu heter där. Men som sagt, de här grundstenarna till uthuset, de har de nu i år tagit bort från och för att bredda vägen. När det gäller Forsby så är det noterat som nybygge på mitten av 1770-talet. Och då bodde den kammartjänare här i Forsby, alltså någon som jobbade hos godsägaren. Det har aldrig varit något jordbruk i Forsby, utan det har varit ett hus för anställda till gården i stort sett. Där bodde en barnmorska på 1800-talet och på början på 1900-talet då flyttade ju folkskolläraren och för detta klockaren och in här av Per-Erik Forsman in till Forsby.
Är det därför det heter Forsby kanske?
Nej.
Det han tog namnet efter Forsby då?
Nej då, Forsman var ju skollärare, vår första skollärare i Tyresö.
Jaha.
Han bodde ju nere i Klockagården och sen bodde han ju i bygdegården ett tag och så vidare. Så att,
innan bodde... det blev... Eller det var, ja, det var skola där.
Ja, det var ju skola.
Då bodde han i skolan. Det gjorde man ju.
Ja, vi var ju inne på Öringe ett tag då förut. Och jag nämnde ju då att Öringe sambrukades då, eller var ett torp under Gimmersta. Och han gjorde då, den som bodde på Öringe, han gjorde sina dagsverken på Gimmersta. Och dagsverken, det var ju ett typ utav arrendeavgiften, eller hyran om man säger så. Mm. Men istället för att man betalade en massa pengar så betalade man en mindre summa pengar i arrende. Och sen fick man göra dagsverken och kvinnodagsverken och jondagverken och så vidare. Det var, fanns olika typer utav dagsverken. På Öringe då, han kom sedan att få göra sina, när Gimmersta lagts ner och så vidare, så gjorde han sina dagsverken på Tyresögodset. Man kan då konstatera på 1870-talet så fick han göra 5-6 dagsverken i veckan och han skulle köra 24 parkörningar med häst på olika grejer då åt godset. De skulle också, frun huset, göra 50 kvinnodagsverken per år. Hon skulle spinna lin och de skulle plocka bär och lämna 3 tjåg färska ägg på våren. Och de skulle underhålla en del av vägen och så vidare. Det här var ju sånt som alla torpare fick göra.
Hur långt kan ett dagsverke ha varit? Det var bortåt 12 timmar antagligen.
Ja, dagsverken, man börjar ju ofta vid 6 och jobba. Och sen var ju till 6 på kvällen.
Mm.
Det, lördagen jobbar man ju också, ska man komma ihåg. Och sen gick man till kyrkan på söndag.
Ja. Så det är konstigt om de somnar i kyrkan.
Nej. Och ska man då tänka sig det här med hur har gårdarna då kommit till och så vidare. Men jag har hört folk som säger att ja, det och det torpet eller det gården är från det årtalet. Och då reagerar jag. För att man ska ju komma ihåg det här med hur kommer en gård och torp till. Jo, först var det väl ofta då här på Tyresö, som vi pratar om det, torpare som jobbade på en gård. Om vi säger nu på Uddbyra, så jobbade han ju full dag där. Sen gick han och letade och konstaterade när han jobbade att ja, men här finns det ju möjlighet att dika ur och göra en åkerlapp och bygga ett torp. Ja, då gick han ju till sin boss där han jobbade och pratade med honom, och sen kanske den gick till ägaren på godset och pratade med honom om de fick bruka den här jorden och röja då. Och sen skulle torparen då på sin fritid, som då var sent på kvällen, ta och bryta, torrlägga den här mossen. Ofta var det ju mossa man brukade upp. Eller röja och hugga ner trän, flytta och röja sten och så vidare. När han väl har fått det gjorde man inte på en dag, att röjda upp den här marken som skulle brukas. Sen kanske han kunde bo kvar på gården han jobbade, och sen byggde han sig då ett uthus. Han var ju tvungen att så den här marken. Och då, innan han kunde så skulle han ju gräva genom hela. Eller om han möjligtvis då kunde få låna en oxe på gården så att de plöjde. Men det är ju inte alla som jobbar på gårdar i närheten, utan då fick han gräva den här mossen för hand. Och sedan när det var gjort så skulle det sås. Men då var han ju tvungen att ha ett uthus och kunna lägga säden i eller halmen i. Sedan skulle han ha en ko, och då skulle han köpa det och få in pengar och kunna köpa sig en ko eller en kalv, för att sedan bli en ko utav så småningom. Och han skulle bygga sig ett dass på det där, och sedan ett boningshus så småningom. Eller kanske det var så att han var tvungen att bygga ett boningshus först, innan han gjorde någonting annat till det, för att han kanske hade någon barn med, fick någon barn med någon piga. Och då var boningshuset det första som skulle byggas. Och sen skulle han bruka jorden medan han bodde kvar och röja och så vidare. Och sen bygga uthusen. Allt det här, det tog ju år, flera år i anspråk. 5-10 år innan man kan prata om att ett torp var ju igång. Sen kan man ju i husförhörslängden läsa att han flyttade in på det här huset då och då. Men det innebär ju inte att torpet är från det årtalet. Utan torpet är från en viss tidsperiod. Medan boningshuset kan man säga att det är från det och det året. Men som sagt var det, från att han började brukade och så vidare, kan det vara 10 år emellan. Vissa tog det ju ännu längre tid naturligtvis. Och då ska man ju komma ihåg att han jobbade då från tidiga morgon till sen kvällen och var slitigt och släpat och var trött. Sen skulle han hålla på med sitt andra jobb och bruka upp den här marken. Och sen skulle han gå till kyrkan på söndagen.
Men han var ung och stark och full av energi.
Ja, men och många av de här dog strax efter de hade fått sina torp klara.
Ja, sorgligt. Men du, ett torp som många av våra lyssnare vet var det ligger, det jag tänker på Västerdal som ligger mellan Alstorp och gångvägen mellan Fårdala och Alby. Det vet jag, du sa det byggdes ganska snabbt. Men vad jag undrar över, det är hur stora kan ägorna, det hette väl inte ägor, hur mycket jord hade han till? För det är ju inte mycket jordplättar runt där.
Nej, alltså,
vet man det?
Västerdal, det tillkom ju då 1865. Och det är det enda undantag jag har sett i Tyresö där man kan säga att det är byggt och odlat samma år. Och det är inte så konstigt om man tänker efter och har kunskapen om den biten. För att han jobbade som smed, han har kommit, nej, som stalldräng. Han har kommit från Lidingö till Uddbygård och blivit stalldräng. Och 1864 så var han med och byggde vänstra gamla längan på Uddbygård. Den är byggd 1864. Den som innehöll magasin, vagnslidre, häststall och oxstall. Och när den var byggd så byggde de brygghuset 1865. Och det här var byggt. Sundgren som då var den här stalldrängen, den var en duktig jobbare som vidblad hade nytt. Vidblad som brukade Ubbe hade nytta av. Han var duktig smed vad jag har förstått. Han var hovslagare givetvis. Han tog ju hand om hästar och så vidare. Så då hjälpte Vidblad Sundgren att odla upp den här marken som låg utanför Uddbys, precis i anslutning till Uddbys åkrar mot nuvarande Fårdala bebyggelsen. Och de här åkerlapparna, nu går ju den här gångstigen genom en av åkrarna.
Mm.
Men det är ju de här, det enda han hade att bruka, det är de här åkrarna som ligger i, ja det är två, tre, vad är det, blir det två, tre, det är ett stort utfallsdike som går från Fårdalaområdet, byggelsen ju, och ner mot Alby. Och på ena sidan går ju gångvägen och där är ju en åker som den går igenom, en åkerlapp. Sen är det ju på andra sidan det här utfallsdiket. Och sen är det ju då på andra sidan berget där. Och det är ju inte...
Det är ju inte mycket.
Det är inte mycket. Men han hade någonting att få mat ifrån i alla fall. Han odlade öppet och där kunde han bruka. Och självhushållet var ju det man levde på förr. Det man kunde få fram. Han hade någon ko, han hade någon häst kanske. Men han grävde nog mest och istället så kunde han nog få låna utav Vidblad. För man ska ju komma ihåg, när torpet var färdigt så gjorde han ju dagsverken fortfarande på Uddby.
Ja.
Så att på det sättet så fick ju knöt ju Vidblad fast honom till Uddby som dagsverkstorpare när han fick det här. Så att det var ju också en grej för arrendatorn på Uddby att kunna knyta honom till sig eftersom han var en duktig jobbare. Där ville han ju ha kvar. Och då kunde han ju på det sättet få dagsverken när det behövdes utav honom. I skörden då, i skördarbetet och i tröskning och så vidare. Och sen behövde han ju inte ha honom då i den andra tiden.
Men det var ju inte stora jordlappar de fick.
Nej.
Att bruka.
Och här ska man komma ihåg om Västerdal. Det finns ju den här stenen 1865 som alla har väl sett. Mest de flesta. Men sen är jag förvånad över så många inte har sett när de är där. Och när man pratar med folk. Idag finns det ju grunderna till matkällaren kvar. Och det är inte så många år sedan, ja, det är kanske 20 år sedan, som taket på matkällaren försvann. Idag är det bara grunderna med väldigt fina stengrunder kvar.
Mm.
Som till den här matkällaren. Och den ligger ju nästan bredvid när man går från Fårdal och bak och ner mot Alstorp.
Ja, bredvid, då går man ju gula
20
spåret.
Meter upp i backen.
Ja, gula spåret.
Ja, 20 meter upp i backen.
I Blåsipsbacken, säger jag.
Och sen mitt över det, där ligger ju emot ett berg, Bergknalle. På andra sidan Bergknallen låg ju själva uthuset. Såg likadant ut som det uthus som finns idag på Alstorp. Som fanns, och det fanns ända in på 40-talet, det här huset kvar.
Det minns du då?
Ja. Och under vägen som man springer på vid Västerdal där låg brunnen. Där la man spåret ovanpå brunnen, man täppte igen den, för under 60-talet, 70-talet, då var det ju så farligt med alla öppna diken, för ungarna kunde dränka sig. Man skulle ta alla diken och allting skulle ju fyllas igen. För att det var farligt, och därför gjorde man så med brunnen, och det kan väl i och för sig vara riktigt att den brunnen inte ska finnas kvar. Men i vilket fall, där låg ju brunnen, och boningshuset, det ligger ju precis där det vägen, spåret när man springer åt vänster mot Fårdala, och den när man går mot höger mot Alstorp, där är precis i korsningen. Där låg ju det, och där står en stor sälj, där låg ju boningshuset på. Tittar man där i backen så ser man ju att det är rester efter ett hus som har stått där. Det brann ju 1908, det där boningshuset. Då undrar man, hur kunde det ta eld? Jo, det var en flicka som innebrann, en liten flicka som brann inne här på torpet. Och det står så i kyrkböckerna också att hon saknades. Men jag har pratat då med en kille, han är död nu. Han var född i början på 1900-talet nere på Alby gård. Hans pappa brukade Alby då. Och han talade om då att hans pappa och skovaktaren och prästen, de hade ju varit där och letat i resterna efter ben, så att säga. Men det fanns ju inga ben som tydde på att det fanns några barn, någon människa som hade brunnit inne. Utan ryktet gick ju på byn att pigan hos Hagström hette han som brukade gården just det här 1908. Pigan hos honom var väldigt sjuk, och man räknade med att hon inte skulle leva så länge. Hon hade då den här dottern, och pappan till dottern, pappan och mamman hade gjort upp att pappan skulle hämta dottern. Och då tog han ju, var där och hämtade ungen, och sen tog han väl så mycket han kunde av Hagströms pengar och sånt, och sen tog han på huset. Och sen stack han till Amerika.
Det är med dotter och pengar.
Ja, dotter och pengar. Pengarna fick han ju ihop på det sättet då. Så att han kunde åka, få en biljett och åka till Amerika. Så kom de fram till prästen och arrendatorn och skovaktaren och det som höll på med det här fallet. Men det finns ju aldrig något bekräftat. Så att det står ju inte så i kyrkböckerna. Men han pratade om det, den här mannen då som jag träffade på som var född där nere.
Mm.
Så att det finns en tragisk historia bakom det där också, givetvis. Sen finns det en sten till vid Västerdal som inte så många har sett. Och den är, står det 1902. Och då kan man ju fråga sig, varför står det, finns det en sten med 1902? Jo, det var det året man bytte torpare på där. 1902 flyttade en torpare och 1902 flyttade en annan in. Så någon av dessa två har slagit dit sitt årtal. Och förmodligen är det den som flyttade dit då. I husförhörslängden då här, vid den här tidpunkten, så står det att det är en av de här torparna. Han var målare, och det finns noterat då att han var sinnessjuk. Men kommentaren till den här sinnessjukdomen är den som är lite speciell. Och nu citerar jag här. Sinnessjukdomen som yttrar sig endast momentant är väl närmast ett slags storhetsvansinne.
Oj, oj, oj.
Det är vad prästen har skrivit om.
Jaha. Det var torparen det.
Ja, det var storhetsvansinne han led utav.
Men om han var målare så kan han ju ha sniffat in en massa...
Förmodligen.
Doft, mycket, ja. Lukter, ja. Starka men det är klart, saker.
Han kan väl... Även på den tiden fanns ju folk som icke mådde så bra.
Han mopsade upp sig mot prästen förstås.
Ja, ja. Så är det. Sen har vi ju då Rotvik. Som du har förstått lite nu så håller jag mig inom en krets utav ställen. För att sedan, om man går vidare då, tar runt Tyresö centrum.
Mm. Och på andra sidan Albersjön, Karlberg, ja, Rundemar kanske.
Och Flodmossen och Flodmossedal. Mm. Mm. Kan, vet du var Flodmossedal?
Nej, aldrig hört.
Flodmossen.
Aldrig hört.
Nej, vi tar dem.
Hör du, tack för idag så hemskt mycket.
Ja, tack så mycket. Det var trevligt att få sitta här och prata med dig.
Ja, och det är väldigt varmt kan jag säga. Och fåglarna kvittrar så det är fint väder. Ja. Men tack ska du ha. Fortsättning följer.
Just det, det tycker jag vi tar.
Ja, tack. Du har just hört nummer 4 i serien Tyresö under en föränderlig tid. Med Göran Magnusson och mig, Gunnela Grell Lundgren på Radio Tyresö 91,4. Programserien fortsätter i nästa program med nya historiska glimtar. På återhörande.